Underbart, jätteroligt att vara här. Mitt namn är Jonas och jag kommer från Borås. Och jag har varit här några gånger, men det har varit på ungdomsmöten. Och det har alltid varit härligt och roligt. Och nu får jag besöka er också i församlingen här, söndagsgudstjänsten då. Jag är 28 år och har jobbat några år nu med församling och mission. Och jag reser och... Vi håller med några evangelister såna här festivaler ute i Asien där vi proklamerar Jesus och samarbetar med lokala församlingar och liksom bara tar in skörden liksom till Guds rike så här. Och det har fått göra nu några år och jag är tacksam till Gud för det. Och Gud tog tag i mitt hjärta under början av mitt kristna liv när det gäller mission. Och jag tänkte jag skulle berätta om det i min predikan, så att säga. Jag tar det inte nu. Men jag jobbar idag med Finska Pingst. Finska Pingstkyrkan har församlingar och grupper här i Sverige. Det kom ju mycket finländare från Finland för att söka arbete på, jag tror 40-50-talet sådär. Så uppstod det finska grupper och församlingar. Så jag är ju finsk i grund och botten. Men svensk i mitt hjärta kanske, jag vet inte. Jag är född och uppvuxen i Sverige, så att jag kommer inte från Finland så där. Men min bön är att få tända ditt hjärta för mission om det inte redan brinner. Och brinner det, så får jag hälla på lite mer bensin på den branden för mission. Och det är underbart att få höra att i den här församlingen så vill ni satsa på mission. Ni vill liksom satsa er tid, energi, pengar och åka ut på mission. Och det är jättebra, det är fantastiskt. Och jag hoppas verkligen, som jag sa, att jag får liksom hälla på lite mer bensin när det gäller detta. Får bara välsigna er i det som ni står i. Och jag hörde ett väldigt bra citat när det gäller lovsång. Det var väldigt härlig lovsång här. Jag njöt verkligen av det. Vi är skapade till att leva med Gud och lovsjunga Gud och vara med Gud. Och en vacker dag kommer vi få i all evighet få prisa Gud liksom. Men det är så här att mission existerar för att lovsång inte existerar i alla nationer. Inte i alla folkgrupper. Och därför existerar mission. Mission handlar om att presentera Jesus för människor så att de kan joina oss i vår lovsång till Gud. Och nu är det ju så att lovsång existerar inte i alla folkgrupper än. Det finns fortfarande folkgrupper som är avskurna från evangeliet. De har inte möjlighet att höra evangeliet. De har inte möjlighet att tillbe Gud. Så de tillber en massa andra gudar och de tillber en massa andra saker. Och där måste vi komma in med evangeliet för att Gud ska få lovsång. Så vi är lovsångsspridare egentligen i grund och botten. Vi vill ge Gud äran, och det räcker inte med att vi bara i Stenungsund eller Borås ger Gud äran, utan vi vill att hela världen ska ära honom, hela världen ska lovsjunga honom. Och därför existerar mission. Mission kommer en gång i framtiden att sluta upphöra. Vi kommer inte missionera i himlen liksom att ursäkta, känner du Jesus eller så, utan alla känner Jesus där. Eller i bästa fall är det väl så att vill du komma närmare Jesus så tar jag dig närmare Jesus. Men det kommer inte existera på det sättet. Vi kommer inte evangelisera och missionera i himlen, men lovsjunga kommer vi göra. Men här missionerar vi, här ska vi evangelisera, och alla har en uppgift i den här missionsbefallningen. Och det är det här jag skulle vilja prata om här idag. Men ni sitter så fint, så jag tog med mig lite, vad heter det, hur ska man säga, en liten present till er församling här. Ahlgrens bilar. Är det någon som gillar Ahlgrens bilar här? Upp med en hand. Ja, jag ska öppna den bara så. Det är så att ibland blir jag hungrig när jag predikar, så måste jag ha något att äta och dricka. Är det någon som vill ha lite, eller? Vill du ha? Nej, men jag kan skicka. Vill du ha? Mm. Vill du ha? Mm. Oj. Så. Är det någon annan som vill ha, upp med en hand? Här får du lite mer. Nej. Ta du för dig. Här har du. Så. Här har du. Så. Oj då, oj. Är det någon annan som vill ha? Där längst bak, okej. Okay. Tar du lite här också, så. Så. Oj, nu smutsar jag ner kyrkan här. Vill du ha också? Ja, tar du lite till där, så. Så. Är det någon som har erfarenhet av den här illustrationen jag håller på nu att demonstrera? Inte? Okej, okay. Jag minns faktiskt inte vem det var, men det var någon gammal väckelsepredikant som hade köpt massa bullar eller kakor eller vad han hade. Och så gjorde han den här illustrationen, demonstrationen då. Och så sa han så här, det var ju folk där bak som ville ha. Okej, nu kan vi skicka i för sig den här då. Vi skickar den bak så får den som vill ta. Så hade han de här kexen eller bullarna vad han hade. Och så delade han, första raden ville ha, så här gick igenom första raden så här. Och så sa han det att, är det någon annan som vill ha? Alla andra ville ha, men han gick igenom första raden igen. Och tredje gången första raden. Och alla började undra, vad håller han på med? Och då sa han så här att, varför är det så att vissa får höra evangeliet 1000 gånger, och så finns det andra som inte har fått höra en enda gång? Han ville illustrera detta, att vi är väldigt bortskämda i vår nation, i vår del av världen. Vi får höra evangeliet gång på gång på gång igen. Men det finns människor som vill ha evangeliet också, där borta. Men vi är så fokuserade att dela evangeliet här. Och det är bra, vi måste ha evangeliet. Bara för att vi är frälsta betyder inte att vi är inte längre i behov av evangeliet. Vi är i behov av evangeliet, att få höra det gång på gång igen. Men det är orättvist i världen idag. Det finns människor och folkgrupper som aldrig fått chansen att höra. Du vet, om någon skulle vakna upp i Sverige idag och bara, oj, jag vill bli frälst, tänka så, oj, idag vill jag bli frälst. Då har han alla möjligheter, eller hon har alla möjligheter att bli frälst. Det är bara att gå till biblioteket, låna kristen litteratur och låna biblar. Eller gå och köpa en bibel. Det finns kyrkor i Sverige idag. Det är bara att gå till någon kyrka, det är bara att ringa någon pastor, jourhavande präst och säga, de möjligheterna finns. Men så finns det delar i världen där den möjligheten inte ens finns. Den existerar inte, finns inte församlingar, finns inte kristna, finns inte biblar. Och Gud längtar efter de här människorna. Han längtar efter de som ropar, ge mig, ge mig, ge mig. Nu, jag var i Indien här för en månad sedan och då predikade vi evangeliet. Jag berörs varje gång av det, att när vi kallar till frälsning då, säger, vem vill ta emot det här budskapet? Vem vill lära känna Gud? För vi presenterar evangeliet på det sättet att människan är skapad till att ha en relation med Gud, ära Gud, lovsjunga Gud. Därifrån kommer du är skapad av Gud, för Gud. Så kommer de att respondera på evangeliet att Jesus har dött och försonat oss med Gud. Och så gråter de oftast där. Och jag tänker så här att, okej, lite dum fråga, men som jag ställer då, det är, varför gråter de? Men självklart gråter de för att de har sökt det här hela livet. Frågat efter meningen med livet. Frågat efter varför finns jag till. Och nu kommer det någon som presenterar budskapet. Att så här är det. Du är skapad av Gud. Synden har separerat dig. Men Jesus kom för att ta dig tillbaka till Gud. Så det är inte konstigt att de blir så berörda av det budskapet. De har levt i avgudadyrkan. Och nu kommer någon och presenterar. Alltså jag blir så berörd av det varje gång. Och jag tänker att vad hade hänt om vi inte hade kommit? Hade någon kommit? Och det är de här människorna jag vill fokusera på idag. De som lever, har du sett den här bilden någon gång? 10-40 fönstret. Evangeliet behövs på fler ställen än det här fönstret. Men i det här fönstret då, som är markerat, där lever vad man kallar för de mest onådda folkgrupperna i hela världen. De lever här. Det är norra Afrika, det är Asien, Mellanöstern och Indien där och de länderna runt omkring. Där lever de folken som är helt avskurna från evangeliet. De mest onådda folken i hela världen. Och det här är en stor utmaning vi har framför oss som församling, som Kristi kropp. Och visste du att av troendes ekonomi så är det bara 0,1% av den ekonomi vi har och ger till mission som går till det här området. Och viss statistik säger att bara 20% av de utsända missionärerna från den globala församlingen skickas till det här området. 80% jobbar utanför det här fönstret. Och jag säger inte det att det inte behövs arbete utanför det här fönstret. Jag vill bara lyfta upp de här folkgrupperna som är i mest behov av evangeliet. Vi ska vara ledda av Gud. Om Gud kallar dig till Norge och jobba, då ska du till Norge och jobba. Men jag vill bara lyfta upp det här behovet vi har. Och Jesus sa det att det här evangeliet ska predikas i hela världen, sen kommer slutet, sen kommer jag tillbaka. Petrus skriver det att Gud har tålamod med er, när han talar om Kristi återkomst, att Gud har tålamod. Han skickar inte Jesus för att han vill att ni ska ha tid att omvända er. Så Gud väntar på att vi ska slutföra missionsuppdraget innan han kommer tillbaka. Så det här är en stor utmaning vi har framför oss. Jag skulle vilja ta oss till Markus evangeliet kapitel 2, vers 1-5. Och grejen är det att jag hittade faktiskt det här en film om Markus. Det han beskriver där. Det handlar om den lame mannen som bärs av fyra vänner till Jesus. Är det okej att vi tittar på det? Det är typ 4 minuter lång. Jag vill liksom att du ska se. Och sen undrar du kanske, vad har det här med mission att göra? Jag kommer fortsätta efter den här filmen och förklara vad jag vill säga. Vet jag inte om vi har ljud här, så jag sätter mikrofonen. Så. Wow. Härligt. Här är berättelsen skriven i ordet. Och fråga här ikväll, eller idag, är: hade den lame mannen kunnat ta sig själv till Jesus? Nej, alla vi vet att en lam människa som är förlamad i kroppen kan inte röra sig överhuvudtaget. Han var beroende av någon annans hjälp. Han var beroende av att de här fyra vännerna som det står om i Markus 2, att de bar honom till Jesus som hade makten att förlåta synder och hela honom. Och så här är det också idag, att det finns folkgrupper idag, de är förlamade, de är i ett förlamat tillstånd. De kan inte, det finns inga kyrkor, det finns ingen kyrka bland dem, en församling som kan nå dem. I Sverige så har vi starka församlingar som når idag. De kan bli starkare, absolut, men vi har inte ett förlamat tillstånd på det sättet som de här folkgrupperna har. Och när jag bad över detta så kände jag det att det här är något som jag skulle vilja dela med mig här nu. Att Jesus, han har makt att bota sjuka, han har makt att frälsa. Men vi är de vännerna som tar de förlamade folkgrupperna, de förlamade vännerna, och tar dem till Jesus, för de har inte kapacitet att ta sig själva till Jesus. Vet du, William Carey, han var den som åkte till Indien som missionär. Man brukar kalla han för den moderna missionens fader. Och jag läste lite grann om William Carey och hela hans liv då fram till att han då gick bort här, och finns en bra bok om det som jag lånade här för ett tag sedan. Och jag är så fascinerad över att på den tiden så hade de inte mycket pengar, de hade inte så många möjligheter, de hade inga flygplan som flög dem till olika länder, och missionen var väldigt låg på den tiden. Det var han som upptäckte det på något sätt, att vi måste ju nå de onådda, vi måste ju nå de här folkgrupperna, vi måste till hedningarna och predika evangeliet. Men det motstånd han mötte på är jag väldigt fascinerad över. Man sa till honom, det finns ju ett känt citat av en präst som sa, när William pratade om missionen och hur viktigt det är att missionera och nå ut i världen, så sa den här prästen att om Gud skulle vilja frälsa hedningar, då gör han det utan din och min hjälp. Det var liksom den attityden prästerna och kyrkorna hade på den tiden då, när det gällde mission. Och vi måste akta oss att vi inte hamnar i den attityden, att om nu Gud vill frälsa, om nu Gud vill nå världen, då kommer han göra det gott och väl utan din och min hjälp. Det stämmer, för Gud är allsmäktig, men i sin allsmakt har han valt sin församling att nå ut i världen. Det är hans ordning. Om inte vi når världen, vem når världen? Om inte vi når världen, kommer Gud skicka änglar då? Nej, han gör inte det. För det är du och jag som har upplevt frälsningen. Det är du och jag som har fått uppleva nåden. Och vi är de bästa representanterna att promota evangeliet. Änglar har inte behövt uppleva den här nåden vi har fått uppleva. Vi är de bästa representanterna att nå dem. Så folkgrupperna i världen idag är i ett förlamat tillstånd, som den här mannen. Och vi är de fyra vännerna som ska hjälpa de här folkgrupperna fram till Jesus. Finns folkgrupper i Sverige, du behöver inte åka liksom långt ut i bussen för att predika evangeliet. Folkgrupperna har kommit till oss. Vem når muslimerna i Sverige, här i Sverige? Vilka är det som når somalierna här? Vilka är det som når de olika folkgrupperna som har kommit hit från stängda länder? Jag tror att Gud har förberett detta på ett härligt sätt. Idag, det är många som är liksom irriterade över invandringen, och jag ska inte säga något politiskt här, men jag säger att vi har en stor möjlighet här att nå invandrarna. Vi har en stor möjlighet att nå människor som evangeliet inte når där borta, för att det är stängt där borta. Men nu har de kommit hit, öppet land, vi får predika evangeliet. Låt oss göra det. Ta den chansen. Leda de här människorna till Jesus som de här fyra vännerna ledde sin vän till Jesus. Men frågan är, har vi Guds vision för mission? Prioriterar vi detta? Är det här i vårt hjärta? Om det inte är det, så måste vi böja oss för Gud. Allt börjar där. Allt börjar i bön. Allt börjar i att vi böjer oss för Gud. Allt börjar med att han får tända våra hjärtan. Och det är min bön i mitt eget liv för dem som jag pratar med, för er som jag får prata inför idag. Att Gud får tända sin vision i våra hjärtan. Han får fånga våra hjärtan som han har fångat de här pionjärerna, William Carey, Hudson Taylor och alla andra som har åkt ut och gjort något för missionen. Det handlar om att Gud fångade deras hjärtan. Och när Gud fångar ditt och mitt hjärta, då blir allt möjligt. Jag är så fascinerad över just William Carey att han inte gav upp. År efter år talade han om detta. Och så satt han med sina prästkollegor, pastorskollegor och lyfte upp detta. Och till slut började de mjukna lite. Ja, det är väl sant det du säger, sa de så här. Och, ja, jo visst, vi börjar inse det här. Och så sa William, nej men då bildar vi missionsrörelse, missionsorganisation. Så gör vi något. Ja, nej, nu ska vi inte förhasta oss. Här efter kommer jag att tänka på William Carey när jag står inför så här äldstebröder, så här, som du vet, ibland är vi lite för försiktiga, även jag kan vara det, men han gav inte upp där, utan han bara fortsatte på ett fint och bra sätt lyfta upp det här. Till slut så gav prästerna liksom, Gud fångade prästernas hjärtan, de som han jobbade med, och sa att nej men okej, nu är det dags, nu gör vi det här. Och Gud gjorde fantastiska saker där. Men det krävdes en man som inte gav upp. Jag vill att vi läser Andra Korinthierbrevet 5:19-20. Jag läser från Reformationsbibeln. Om du känner att det här stämmer inte med folkbibeln, så läser jag från en annan bibelöversättning. För där står det så här, Andra Korinthierbrevet 5:19, att Gud var i Kristus och han försonade världen med sig själv och tillräknade dem inte deras synder, och han har lagt ner försoningens ord i oss. I Kristi ställe är vi alltså sändebud, så att Gud förmanar genom oss. I Kristi ställe ber vi, låt försona er med Gud. Jesus är inte längre kvar på jorden. Han for upp till himlen 2000 år sedan. Men han har kvar sin kropp här. Kristi kropp, församlingen. Och Paulus säger att i Kristi ställe säger vi, förmanar vi er att låt er försona med Gud. Det är vår uppgift, det är församlingens uppgift. Församlingens uppgift är att ära Gud och lovsjunga Gud. Men också sprida mission, sprida genom missionen evangeliet, så att fler får joina oss i detta. Paulus hade förstått detta, att Jesus är inte kvar här. Jag är kvar här, så i Kristi ställe ber vi, i Kristi ställe förmanar vi alla människor att låt er försonas med Gud. Gud har gjort allt, han har försonat oss med sig själv. Nu måste vi ut med det här budskapet till alla folk och stammar. Jag vill att vi läser från Uppenbarelseboken. Jag har det inte på skärmen, men jag kom på det nu bara. Vilket härligt ord det är i Uppenbarelseboken 7. Vet du, i församlingarna idag så är vi väldigt duktiga på att tala om vår vision och våra drömmar och så. Och det är bra när det är fött av Gud. Men Gud talade till mig en gång, för att jag hade så mycket visioner och drömmar. Och det här vill jag så här. Så Gud sa att lägg ner dina små drömmar och läs i Uppenbarelseboken vad jag drömmer om. Gud har en dröm. Han har en dröm, han har en vision. Och du behöver inte gå på seminarier hur du uppfyller dina egna drömmar. Utan låt oss gå på seminarier och höra undervisning om Guds dröm. Hur vi kan göra hans dröm. Och jag älskar det som står i Uppenbarelseboken 7:9. Där står det så här: därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen. Ibland skämtar finnar om att de frågar så här, att vad är det för språk i himlen som vi kommer att prata? Och det är finska då, för att det tar en evighet att lära sig. Och jag kan garantera dig att vi kommer prata finska i himlen. Det kan jag garantera dig. Och vi kommer prata svenska och vi kommer prata alla andra språk. För här står det att en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar, länder och språk. Vet du hur jag tror att det kommer vara? Ibland, du vet, vi tänker liksom att det kanske är ett himmelspråk vi kommer prata, ett gemensamt. Men tänk, jag tror att Gud är Gud av mångfald. Han är Gud av mångfald. Och jag tror att vi kommer att prata alla språk i himlen. Alla språk, och du kommer förstå varenda språk och kunna prata varenda språk. Du säger, det är omöjligt. Ja, men vi är i himlen. Ingenting är omöjligt för Gud. Jag tror det är så, för det står i ordet att alla språk fanns där. Inte bara alla stammar och nationaliteter, utan alla språk fanns där också. Och jag läste det här en dag, och då fick jag det här med Guds dröm. Att okej, Gud drömmer någonting. Han har en dröm. Och det här har inte uppfyllts ännu. Så han talar in i framtiden, han talar om en vision, han talar om att en vacker dag kommer det vara så här. Och vi får vara en del av denna vision, vi får vara en del av denna dröm att ta in alla folk och stammar, alla språk in i himlen. Alla kommer inte bli frälsta, men utifrån det här ordet vet vi att alla, från alla folk och stammar kommer det finnas representanter i himlen. Jag skulle vilja ta ännu ett exempel på en missionsrörelse som fanns på 1700-talet, Hernhutarna. Hur många har hört om Hernhutarna någon gång? Det är några, det är bra. Nu får du höra om du inte har hört. Nu är det inte så att jag är expert på Hernhutarna, men jag har läst en del om det. Och jag är så fascinerad av dem, för att det var ju en kristen gemenskap på några tusen, liksom en liten rörelse så där. Och det var greve Zinzendorf som hade tagit emot flyktingar då, och så hade det bildats en sån här liten rörelse, en liten community där, liksom kristen rörelse. Och så slog anden ner i den rörelsen, in i det samhället där de levde tillsammans. Och de började skicka ut missionärer, och på 25 år hade de lyckats skicka ut 100 missionärer. Den här lilla rörelsen. Lite pengar, inga större möjligheter. Vi har ännu större möjligheter, du och jag, att kunna se Gud göra ännu mer. Och så startade de en bönerörelse som varade i 100 år. Varje dag, 24 timmar, bad de. Det pågick bön hela tiden, i 100 år, konstant, utan att det bröts. Detta gjorde Gud i en liten rörelse. Och jag tänker så här, när jag läser lite om Hernhutarna då, att vilken impact de gjorde, att vilken missionsinsats de gjorde, och så får de vara egentligen. Och så tänker jag så här, att vi i Sverige, pingströrelsen och alla andra rörelser som brinner för Gud, att vad vi kan göra med vår rörelse från Sverige, det är inte omöjligt. Jag vill bara liksom skjuta in lite bensin i den där branden du har på insidan när det gäller mission. Att missionsuppdraget är inte omöjligt att fullfölja. Det finns två saker du och jag ska göra. Två saker församlingen ska göra. Det ena är att predika evangeliet. Det andra är att lärjungaträna de som blir frälsta. Lärjungatränandet har inget mål. Lärjungatränandet kommer hålla på tills vi dör och kommer till himlen. Det finns liksom inget mål att nu är det klart liksom, utan lärjungatränandet kommer pågå hela tiden. Men när det gäller evangeliets spridning, det har ett slutmål. För Gud säger det genom sitt ord, Jesus säger det, att när evangeliet har predikats i hela världen, då kommer slutet. Det finns ett mål med evangeliets spridning. Och det målet måste vi få in i våra hjärtan. Deras slogan var, Hernhutarnas slogan, må Guds slaktade lamm få lön för sin möda. Lite roligt så, men starkt. Må Guds slaktade lamm, Jesus, få lön för sin möda. Tänk på vilken möda, vilken, hur ska man säga, smärta Jesus gick igenom för folkens skull. Han blev piskad, han blev korsfäst, han blev hånad. Ingen trodde på honom. Den smärtan, låt oss ge Jesus lön för den möda han gick igenom. Det var liksom deras slogan. Må Guds slaktade lamm få lön för sin möda. Och det var deras uppdrag. De tog emot det uppdraget och sa, vi vill inte att Jesus, de sa liksom så här, att vi vill inte att Jesus död på korset var förgäves. Det här budskapet måste ut så att så många som möjligt får höra och få del av det här evangeliet. Tack Jesus för det. Allt handlar om visionen. Allt handlar om att Gud får greppa våra hjärtan. Och jag kommer komma till det alldeles strax, att Du kanske säger så här, nej men jag kanske inte ska åka. Jag kanske inte är evangelist. Jag kanske inte är missionär. Men alla vi har en plats i Guds mission. Alla vi har en plats i Guds missionsbefallning. Det handlar inte om nu att alla ska åka någonstans. Dock var det ju så att hänhutarna skickade församlingsmedlemmar bara så där. Det var inga missionärer, det var församlingsmedlemmar. De var, nu ska du ut på mission. Och så dog de flesta dog inom loppet av 2 år. De var ute på mission 2 år så dog de. Men det som är fascinerande var att de blev inte skrämda av det, utan de bara, nej men vi åker ut bara. De tuppade av en efter en liksom. Men de hade, vet du vad de hade fått? De hade fått Guds hjärta för mission, Guds hjärta för folken. Och då är inte döden något. Alltså, nu är jag lite radikal och lite extrem här kanske, men döden var ingenting liksom. Men folken måste få höra. Och det var ju det som Paulus hade också. Han hade en iver att nå folken med evangeliet. Han hade ju en sån missionsiver, Paulus, att det kvittar liksom med skeppsbrott och allt. Han var ju villig att ge sitt liv för det här. Och jag tänker så här, att om de här pionjärerna, William Carey var en annan, och alla de här pionjärerna som har gått före oss, de var villiga att ge sitt liv till detta, gå in i döden för det här. Och jag tänker så här, att om de tyckte att det var så viktigt, att evangeliet är så viktigt och missionen är så viktigt, att de var villiga att ge sina liv för detta, den första församlingen som slängdes till lejon och allt vad det, om de gav sina liv för detta, hur viktigt är det inte för oss då? Eller hur viktigt borde det inte vara för oss? Om de som har gått före oss har gett sitt blod och sitt liv för det här. Nu är inte det så att du och jag kanske ska åka. Men vi har alla en plats, och jag kommer till det alldeles strax. Jag minns en morgon. Jag bodde i... Det var så här att jag blev kristen under högstadiet. Jag gick på en kristen skola, eller jag gick de 3 sista åren av högstadiet i en kristen skola. Där blev jag kristen, och jag blev introducerad ganska så snart till ett liv med Jesus och till mission och till att sprida evangeliet och så vidare. Så det fångade mig snabbt så där. Och så flyttade jag till Uppsala för att gå ett kristet gymnasium. För att jag tyckte om den kristna miljön på skolan då. Så jag tänkte att det fanns ett kristet gymnasium i Uppsala, Livets Ord. Så jag flyttade dit, bodde där 4 år och gick bibelskola. Och det här är alltså 2003-2007. Den perioden bodde jag där. Och där blev jag fortsatt introducerad till mission. Och ni som känner Livets Ord, de har jag haft en turbulent tid nu. Men alltid haft en gett hjärta för mission liksom sådär. Och jag blev introducerad till detta, och jag ville gå bibelskola för att lära mig mer om Gud och för att liksom bli skickliggjord till det jag skulle göra. Och jag minns en morgon då, jag bodde i ett studentrum då, så minns jag att jag läste Bibeln som vanligt, hade min andakt, bad och läste ordet, och så kom jag till Matteus 9 där det står det här kända passagen då, där det står att Jesus gick runt och predikade och undervisade i synagoger och helade folk. Och så står det att det kom mycket folk, och så sa han, när han hade mycket folk omkring sig, att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden så här att han skickar ut fler arbetare. För att de här folken var som får utan herde. De var slagna, de var verkligen torterade, slagna som får utan herde. Jesus såg det andligen. Han såg att de här är sargade, de här människorna, de måste ha hjälp. Samtidigt som han ropade då att be Gud att skicka fler arbetare. Och när jag läste det, och det var ingenting speciellt, jag kände inte av något, jag kände, alltså när jag då läste det, utan jag bara läste det, och plötsligt kommer en helig ande in i mitt rum, plötsligt kommer en helig ande över mig, och jag faller ner på marken, och jag vet inte vad är det som pågår här nu, men jag hade läst det här, och just det bibelpassagen då som jag läste, att Jesus gick runt och botade och såg människornas tillstånd och bad om fler arbetare, så var det som en film utspelades, lite grann som det här liksom, man får se det på film. Det var en inre syn jag fick, och jag såg det här utspelas. Jag såg Jesus, och jag såg tusentals människor, och alla ville röra Jesus, alla ville prata med Jesus, alla ville ha något från Jesus. Och mitt i det kaoset ser jag Jesus ropa, be om fler skördearbetare. Det var liksom inte så, när han sa det här, att be om fler skördearbetare, att det var en undervisningspass han hade där. Jag tror inte det, det står inte, men jag tror att det var så, att det var så mycket folk som ville prata med honom. Det var så mycket folk som ville röra vid honom och liksom hälsa på honom, att han kände sig otillräcklig. Han var Gud i människokropp. Han kunde inte vara på alla ställen samtidigt. Därför ber han mitt i det kaoset, att nu blir det lite för övermäktigt här. Jag kan inte röra alla, jag kan inte hela alla. Be om fler skördearbetare. Och från den stunden så grep Gud tag i mitt hjärta på ett jättestarkt sätt, och jag bara kände så att Gud, jag vill vara din hand, jag vill vara dina ögon, jag vill vara din mun, jag vill stå i tjänst för dig liksom. Jag vill göra det här. Och när du får tag i Guds hjärta, det handlar inte om att bli predikant, det handlar inte om att bli missionär, det handlar om att få Guds hjärta för människor. Och när du får det hjärtat, det missionsiven, då kan du gå igenom vad som helst. Du kan gå igenom vad som helst. Du vet, det finns inga ursäkter i världen som kan stoppa dig. Utan du bara känner, nej men det är det här som gäller. Att föra missionsbefallningen till mål. Att föra människor, bära dem till Jesus så att han kan röra vid dem. Vi kan inte göra det. Vi kan inte frälsa någon. Vi kan inte bota någon. Men när vi tar dem till Jesus så kan han göra vad som helst. Och jag tror att det var det som hänhutarna fick uppleva, och som du har fått uppleva hoppas jag också. Och som måste hela tiden underhållas. Den här elden, den här missionsiven måste underhållas. För det har kommit perioder i mitt liv också som missionsiven har slocknat. Jag har blivit för teologisk, eller jag har blivit för fast i mitt eget på något sätt. Och så försvinner det här enkla Jesuslivet. Att bara följa Jesus, att vara ett ljus och vara ett salt. Det här måste underhållas i våra liv. Och det vill Gud göra i ditt liv också. Tillbaka till berättelsen om den förlamade mannen. Troligen var det så att de bar mannen på det här sättet. Vi vet inte. Eller en filt eller vad som helst. Det var fyra män som bar i alla fall. Det vet vi utifrån texten. Fyra vänner som hjälpte honom. Och jag tänkte på det här liksom att okej, det var fyra vänner, och om de bar på en filt så har en filt fyra hörn. Om de bar på det här sättet så fanns det fyra liksom, hörn där också att hålla i liksom, och bära. Och jag tänkte så här liksom, att det här är en väldigt fantastisk bild på din och min roll i missionen. Missionen handlar om att bära folkgrupperna till Jesus. Är vi överens om det? Bära folken till Jesus. Men om det skulle vara en som bär så skulle det inte lyckas. Eller hur? Om det var en så, visst, en stark man kan, men jag vill att, okej, en stark man skulle kunna bära den där mannen, okej? Men jag vill att du nu hänger med i den här illustrationen och bilden nu. Det var fyra män, fyra hörn, och om en skulle bära skulle inte lyckas. Om två skulle bära skulle inte heller lyckas. Tre, okej, det skulle gå, men det skulle vara tufft. Men när det är fyra som bär, då går det lätt. Då är det som det ska vara. Då går det liksom, alla tar var sitt hörn och så springer vi. Man kan till och med springa, man behöver inte oroa sig. Man springer med mannen till Jesus. Och jag tänkte på missionsbefallningen. Jag tänkte på folkgruppen, att nå folkgrupperna, nå människor här i Sverige för Jesus. Alla behövs. Du har ett hörn att hålla i. Det kanske inte är det hörnet som är missionens att åka ut. Liksom. Det kanske inte är den hörnen. Även om jag skulle, vet du vad, jag skrev det på Facebook här. Att jag tror att det skulle vara gott för varje kristen att uppleva missionsfältet. Jag tror oavsett vem du är, hur gammal du är och så vidare. Eller vad du har för kallelse. Jag tror det skulle göra gott för varje kristen att uppleva missionen. Så åk med till Mongoliet. Åk med dit. Upplev missionsfältet. Jag tror det skulle göra väldigt gott för varje kristen. Om du har möjlighet till det. Om hälsan tillåter och så vidare. Men jag vill uppmuntra dig och säga att alla vi har ett hörn att hålla i. Du behövs i missionen. Jag kommer nu avsluta med detta. Vi har 10-40-fönstret, och det är en stor utmaning i vår tid att nå de människorna med evangeliet. Men det går om alla håller i varsitt hörn och bär tillsammans. Vi behöver de som ber. Vi behöver ha de som är, som man ibland kallar för knämissionärerna. De är på sina knän och de ber för folkgrupperna. De är på sina knän och de ber för missionärerna. Och de lovprisar Gud och de ber, Herre, låt din ära gå över hela jorden. Låt det höras lovsång över hela jorden. Låt folkslagen komma in i ditt rike. Vi behöver ha de människorna som är knämissionärer. De går ner på sina knän och de ber. Nu när jag var i Indien så blev jag magsjuk då. Och direkt skickade ett meddelande till en person då och sa att nu håller jag på att bli magsjuk. Det var på kvällen, blev magsjuk. Och jag skickade meddelandet direkt då. Och troligen bad de, eller de bad för mig, det vet jag. Natten gick, jag vaknade varje timme liksom. Varje timme, och jag kollade på klockan. Varje timme vaknade jag. Så kom morgonen, jag var väldigt seg i kroppen, väldigt svag i kroppen. Och så kom lunchtiden och så upplevde jag bara att krafterna kommer tillbaka. Det var helt otroligt. För blir man magsjuk så det kan hålla på ett tag så där. Men jag visste att de bad för mig. Och dagen efter, det tog en halv dag liksom. Från kvällen till lunchen. Och lite efter lunchen hade jag fått mina krafter tillbaka. Jag blev helad liksom. Och jag vet att det var för att det fanns människor som bad. Vi behöver vara knämissionärer som ber. För bön förmår mycket. En rättfärdig människas bön förmår mycket. Vi behöver ha de som ger. De som är handmissionärerna. De som är med och bidrar ekonomiska medel till missionen. Och det borde vi alla vara. Alla vi borde vara knämissionärer och handmissionärer. Och det handlar inte nu om det. Jag skulle vilja, jag tror det finns en annan dimension i det här med mission. För många gånger är det så här när vi presenterar något om mission och så vidare, så ja, men var med och be och var med och ge till detta. Men vet du, det finns en djupare dimension och det kallas för att ta ansvar. Alltså tänk dig om vi kunde resa oss upp. Ni kunde resa er upp och vi kunde resa oss upp i Borås som församling och ta ansvar för missionen. Inte bara det att okej, jag är med och ber i församlingen. Okej, jag är med och ger till missionen. Utan när du ger så, nej men i Jesu namn, jag är med i detta. Jag är med och bär upp detta. Det är så härligt med människor som går all in. Är du med? Alltså du vet, när man är ute på missionen så här, så kommer man tillbaka. Så kommer de direkt och frågar, hur gick det? Det finns liksom ett ansvar. Jag bad för dig och du vet. Inte bara det här, jag ger till kollekten, utan nu tar vi som kollektivt ansvar i församlingen. Be och ge till missionen så att Guds rike kan sprida sig. Så det kanske är din plats att vara en knämissionär, vara en handmissionär. Vara med och be och ge. Men så behöver vi ha de som går också. Vi behöver ha de som är fotmissionärerna, som går ut med budskapet. Och Paulus säger det att, hur skulle världen kunna höra om inte någon blir utsänd för att predika? Eller hur? Om inte någon är villig att gå. Och hur skulle de kunna gå om inte någon sänder ut dem? Det säger han också. Att sända ut är inte bara välsigna, utan det är att gå in i ett ansvar. Vi tar ansvar för dig om du nu går ut. Är du med? Det här ansvarstagandet när det gäller mission, det måste vi ha i våra församlingar. Reinhard Bonnke, som är ganska känd och har gjort mycket i Afrika. Han sa så här. Jag ska avsluta med det här citatet. Sen ska vi be. Ingen kan evangelisera hela världen ensam. Vi har alla gåvor att bidra med. Pengar, talanger, tid eller oss själva. Endast allt bidragande från oss alla kan nu slutföra missionsbefallningen. Tillsammans är den enda vägen som den kan slutföras på. Väldigt bra, va? Alla behövs. Du har ett hörn att hålla i. Du har en del i detta. Ska vi ställa oss upp och så ber vi. Jag ska inte kalla fram för förbön och så, men jag vill be för dig där du står just eller sitter ner. Så vill jag be för dig och